Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Innan vi sätter igång dagens avsnitt vill vi tipsa om podden Misslyckade brott.
Det är en podd som utforskar brott som inte alls gått enligt plan för de ofta korkade förövarna.
Och här bjuds vi på ett kort smakprov från det senaste avsnittet som heter Lösmustaschen löste fallet.
Ja, för år 2000 blir en värdetransportvakt rånad mitt på dagen på centralen i Stockholm. Mm. Rånarna har då kort tid på sig för att få upp väskan på grund av färgpatroner som kommer aktiveras och göra sedlarna värdelösa. Mm. Men efter ett misslyckat försök att skjuta upp väskan så rusar de från platsen. Vi lyssnar på vad som händer då.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Ingen sportbil direkt.
Ja, verkligen inte. Nej.
När männen kastas in i bilen och kör, fastnar värdeväskan i bakdörren så snabbt går det. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Han skjuter alltså sig själv.
En av rånarna skjuter och en av rånarna blir skadad. Men vi vet inte om det är samma.
Jag förstår.
Men det är nästan ännu bättre om man skjuter någon annan.
Att skjuta in i en bil.
Dumt.
Inte bra.
Det är en vass analys där. Men det är alltså att skjuta sig själv i en bil. I ett kanon. Ja.
När rånarna åkt en bit kastar den ena ut väskan genom fönstret. Samtidigt inser de att det är ovanligt många poliser ute på grund av att Frankrikes president är i stan.
Bra dag.
Ja.
I ett desperat försök sen då att undkomma snuten så stannar de bilen och försöker ta en taxi till sjukhuset. Men de blir ju sedda av flera vittnen. Och efter att många poliser omdirigerats för att delta i den här jakten så är snart alla gripna.
Det som i slutändan fällde tjuvarna var att lösmustaschen som ingick i maskeringen hade ramlat av. Och på den fanns genetiska spår som kunde kopplas till gärningsmännen.
Ni hörde, kryllar av massa genier i misslyckade brott. Ett tips från oss är att lyssna på Misslyckade brotts senaste avsnitt.
Ja, men nu är det så här då, va? Att till den här månadens löningsfredag så har vi tagit hit Jan Emanuel Johansson. Tidigare riksdagsledamot som nu öppnat upp för att kunna tänka sig att bli nästa S-ledare. Men också mångmiljonär som kör sportbilar, har en enorm båt, lever lyxliv och liksom Sveriges rikaste sosse kan man väl säga är det du blivit superkänd som. Eller vad säger du själv?
Jag vet inte om jag varken är... Om jag kan säga att jag är direkt superkänd, men
det är du väl för i helvete.
Jag vet inte om det är just för att jag är den rikaste sossen, men
nej, men det är epitetet, menar jag. Sveriges rikaste sosse. Det känns som att så många känner igen dig som det.
Ja, framförallt barn faktiskt. När barn kommer fram och tar bilder, då brukar de säga så här: visst är du han som är rik och är sosse? Och han bara, ja. Men det skiljer sig faktiskt väldigt mycket i ålderskategorier varifrån de känner igen en.
Ja.
Och där är det just jätte gamla människor, säger Robinson, sen så kommer några som, ja, sen är det politik och sen så är det nedstigande skala. Och sen så den roligaste hittills, då var det en kille som sa till mig så att du ska veta, han kanske var så 15. Mm. Du ska veta att jag har följt dig liksom innan du blev känd. Så jag bara, ja. Jag bara, okej, när blev jag det då?
Nej, men är du?
Så sa han, men när, frågade jag, när blev jag det då? Han bara, ja, men alltså när du slog igenom på TikTok. Och jag har ju inget TikTok-konto. Så jag tänkte, det var en speciell grej.
Ja, för fan. Vi kallar ju det här liksom konceptet löningsfredag. Och därför tänkte jag att det är passande att fråga dig. Alltså, när kände du senast, yes, äntligen lön?
Yes, 25.
Ja.
Alltså, jag kan inte riktigt minnas.
Nej, det är så länge.
Just den här, jag har inte varit så bra på att vara anställd.
Nej.
Utan jag har haft mina egna verksamheter. Så då har man ju kunnat liksom dra den där i, antingen, jag kan ju säga yes för det finns inga pengar överhuvudtaget. Då fick man vänta tills det kom in något för att kunna säga yes. Så nej, svar på frågan, det var en stund sedan.
Ja. Har du varit anställd någon gång i ditt liv?
Jag har haft en massa olika så här lönejobb. Jag vet, när jag var 14 så jobbade jag på Arlanda, som i plocken. Då lärde man sig ett begrepp och det var, vill man säga så här, stoppa bandet, för det var det enda som alla förstod. för då hade man lagt tomaterna för långsamt eller någonting. Ja. Sen så jag jobbar på restaurang, jag jobbar som vakt, jag jobbar som, jag har haft mycket behandlingsassistent, har ju varit jättelänge. Både stat och kommun och privat, så jag har haft en väldigt massa lönejobb så, men jag kanske inte har haft så många fasta tjänster, utan jag även där när man har blivit vuxen haft så man kan fakturera det eller jobba på flera ställen samtidigt.
Ja. Du har ändå haft, du kan ändå relatera till Yes 25-känslan lite.
Ja, men, alltså,
men det var länge sedan.
Ja, det var så kan man säga. Det är klart att jag kan relatera till det, men det var ett tag sedan.
Vi är jätteglada att du är här.
Kul.
Verkligen. Och det känns som att vi har väldigt mycket att prata om. Vad heter det? Vi sa ju att här, vi ska dricka lite bira och sånt där med dig. Och då frågade jag dig, har du någon favoritöl på systemet? Och då sa du Pripps blå på flaska, kall som fan tack, eller något sånt. Och så upptäckte vi till vår stora förskräckelse att den är borttagen ur Systembolagets sortiment. Är det liksom det första du ska göra som statsminister, att återinföra den på bolaget?
Ja, alltså, det här säger ju någonting. Man är som en så här... heter det anakronism, när man liksom landar in i en fel tidsålder, man, den bärsen man gillar finns inte ens längre kvar på Systembolaget.
Det säger någonting där.
Men som tur är så hittade ni i alla fall Pripps blå på burk, så då är en,
och några då, andra flasköl, så det är någon form av kompromisslösning.
Nej, men absolut så tycker jag ju att det, man skulle kunna förstatliga Pripps bara och sen så ta tillbaka den flaskan. Det kan ju vara som ett uppdrag.
Motion kommer. Du, som sagt, det finns, känns som att det finns väldigt mycket att prata om dig, för du har levt ett väldigt extraordinärt liv, känns det som. Och det kan också, säkert också delas upp i många epoker, i min känsla. Du är ju född i Gottsunda, eller hur? Uppsala.
Det står Gottsunda i mitt pass och där växte jag upp.
Vad var det för plats när du växte upp?
Nej, jag skulle säga en vacker och kärleksfylld plats. Jag är både tacksam och stolt över var jag kommer ifrån. Men det har ju också Gottsunda är också en plats med mycket utmaningar. Trassel. Det är en klassiskt fattig förort som sen tidigt blev en av de här man brukar kalla för, vad säger man, extra utsatta områden. Särskilt utsatta områden.
Ja, så kanske.
Och ja, som sagt, det är inte så att det är en unik uppväxt. Att leva upp i en förort, det skulle jag säga, den delar med väldigt, väldigt många andra. Och ja, jag är som sagt bara tacksam och stolt över Gottsunda.
Var du, så att säga, en värsting inom citationstecken som ung?
Vi blev ju omskrivna. Begreppet värsting, ja, kom ju fram, alltså i... Jag ska inte säga att det var vi som skapade begreppet, men det var ju de här resorna som vi företog oss då, som skulle till Västindien. Det var ju då begreppet kläcktes.
Det var väl det här värstingresorna man satte?
Ja, värstingresorna. Och så, det var då man också började kalla folk för värstingar. Mm. Det här var ju lite innan och sen efter, runt Stockholms natt-tiden. Så ja, enligt media så var vi ju då inom den kategorin.
Vad var det man ville få ut av de där värstingresorna för de som inte riktigt har koll på vad vi pratar om här?
Ja, det var ju en väldigt dålig idé.
Ja, men vad var syftet överhuvudtaget? Men,
så här är min analys av tänket. Man tänker att de här ungarna, de är ligister. Man sa ju så här att de mest kriminellt aktiva ungdomarna under den perioden skulle man då, det var ju socialtjänsten som placerade många av oss. Men så kommer man, tänker ju då, ja men de är fattiga, det är synd om dem. Vi bjuder dem på någonting fint, men det gör också en sån här sammanhållning. Ja. Och det är ett sånt extremt baklänges tänkt med tanke på att om man vill ha sammanhållning i en grupp, om man vill skapa så att den här gruppen ska vi göra tajt. Ja. Mm. Är det verkligen smart att ta de mest kriminellt aktiva och göra dem tajta? Mm. Det är väl så gängkriminalitet skapas liksom. Men så det var väl, kan man tycka, var lite upp och ner. Och sen så finns det ju också, det finns ju två olika saker som driver oss människor, som ligger ganska djupt psykologiskt, hur man styr folk. Och det är genom piska och morot. Det vill säga att om jag vill att du ska göra någonting, då säger jag, då får du det här. Här är ölen, gör det där så får du ölen.
Och jag gör vad som helst.
Ja, så säger jag så här, om du gör det där, då kommer du få en örfil. Det är så här piska och morot. Och i det här fallet så fick man ju så här, aha, ut och gör brott, så ser jag till så att du får åka till Västindien.
Och så, morotens morot för
fan. Ja, men morotens morot. Och dessutom så var det ju inte bara resan, utan vi fick ju åka till fjällen och vi fick åka på konserter. De frågade oss alltså, så verkligen, så här, vad vill ni göra i helgen? Mm. För att då liksom vi skulle bort ifrån G och så. Men ja, man kan säga att det var väl det kanske inte var den mest genomtänkta insatsen socialtjänsten har gjort.
Men alltså, du har ju ändå ett kriminellt förflutet som ungdom. Tycker du att, är det okej att prata om det, tycker du?
Ja, alltså det ska inte finnas någonting som är tabu att prata om, utan det som man har varit, det är inte så att du liksom kan bli av med din historia. Nej. Antingen så är det bara att acceptera den historien så som den är, ljuga bort den eller förneka den. Och jag tror att både ljuga och förneka gör att man mår sämre som människa. Så det tycker jag man ska strunta i om det är möjligt.
Om man ska konkretisera lite då, så här, vad är det mest kriminella du gjorde?
Ja, risken att jag skulle gå in här och nu och börja liksom på ett romantiserande sätt berätta om
det behöver du inte göra.
Ja, men det är ju det blir tyvärr.
Utan blir det, att, det?
Ja,
blir det,
blir det? Ja, men det blir faktiskt det. Okay. När man ponerar nu att jag säger, ja men du vet, som väldigt många gör, vi rånade den här butiken och vi gjorde det här och det här och det här. Om man ska se till forskningen, jag tycker att det är en ganska bra sak att göra.
Sunt. Ja.
Ja, men det är sunt. Ja, alltså man ser så här ligger saker och ting till. Och då har man mätt hur det har fungerat då. För att jag har gjort jättemycket fel. Till exempel så åkte jag runt under perioder på skolor och berättade just alltså, det här, så här gjorde vi och det var hemskt och jada jada. Men det som människan upplever, de som lyssnar, de som sitter nedanför scenen, de ser ju en person som är på scenen. Mm. En person som får all uppmärksamhet. Mm. Varför får han den uppmärksamheten? Jo, för att han har gjort det här. Mm. Det vill säga, livslinjen går att bygga på det sättet. Jag kan göra det här, så hamnar jag där och sen så kan jag sluta. Men huvudsignalen är att den personen, han syns och det, i sin tur är det framgångsrikt. Alltså, det så där kan man göra. Mm. Så att alla former av self-stories när du åker runt och berättar om dig själv har en omvänd effekt. Mm. Så att när man åker runt och säger att jag är en superduper häftig gammal rånare till exempel. Mm. Även om jag då skulle säga så här, det här som jag har gjort, det var jättedumt. Jag ångrar jättemycket. Så likt förbaskat, så de som lyssnar, de både hör och upplever någonting annat. Mm. Därför så undviker jag alltid att jag går in på och säger, men det här, alla de här sakerna gjorde jag. För att det finns liksom ingen uppsida i det. Nej, vad skulle det positiva kunna vara?
Okej, okay. Men om man vänder lite på det då, eller vänder på det, men om man ändå ska kunna prata om det utan att det blir att man säger jag gjorde det här och det här. Vad var det för person då och hur hamnar du där?
Ja, men det är också en sak, och nu ber jag om ursäkt om jag liksom läser begreppen på ett så här, kanske för hårt sätt, men det är ofta man säger så. Hur hamnade du där? Mm. Och det är ju ingenting, det är inte så att man blir nedsläppt, utan en del människor tror ju att man kan liksom välja, att man så här, men det här var inget kul, jag bosatte mig på Lidingö istället. utan du hamnar någonstans på grund av dina förutsättningar.
Ja, såklart. Ja, ja, ja.
Och jag växte upp på ett ställe. Alltså så som jag föddes och växte upp. Uh-huh. Det är ju inte så att jag så här, som femåring bara, nej men det här haket har ju en, så tittar man här så verkar det som den sociala utvecklingen går åt helt fel håll, jag flyttar. Utan du är där du landar. Mm. Ja. Du blir ju också som du umgås. Det är fullständigt omöjligt att bli någonting annat. Och växer du upp i en kultur så kommer du ta del av den kulturen. Mm. De människorna som är runt dig, de fostrar dig och de liksom gör dig till den människan som du är. Mm. Och exakt så blev jag. Som de människorna som jag umgicks med och där jag växte upp. Och det är inte på något sätt någonting som jag liksom backar ifrån eller skäms för. Utan det var så det var. Och det var så här, det var så det blev. Mm. Och jag ser Gottsunda som både min skola och mitt universitet. Och det har gjort mig mycket till den människan som jag är. Sen finns det rent det grejer som jag har gjort som jag verkligen ber om ursäkt för. Mm. Men det är en annan femma.
Ja.
Vad kan du berätta om Gråbo Sidekickers?
En väldig massa.
Det var ett litet tips vi fick.
Ja, jo då. Nej, men det här är jätteroligt att du hittade den. Ja, men vi hette ju Gottsunda Rude Boys och vi åkte runt och gjorde grejer. Men Gotland var ju som en sån här, det var ju bästa stället. Det fanns inga larm. Det var ingen, alltså det var liksom,
fanns inga larm.
Nej, men det var verkligen så. Om man hade så fritt spelrum och de som var tuffa där kunde man liksom, det var ganska lätt att etablera sig kan man säga. Mm. Och då var det ju, det fanns lite bara
dålig konkurrens i Visby.
Mycket dålig konkurrens. Och de enda då som fanns, det var just Grobo Sidekickers. Och de blev ju, det blev ju våra vänner jättesnabbt.
Aha.
För det fanns några så här lite bondegäng också, Steinbar-gäng, ja, det var några stycken så här, men som sagt, dålig konkurrens.
Ja.
Så det var ju som en fantastisk ställe att bete sig illa på.
Ja.
Mm.
Så, nej men där träffade jag vänner och som också har blivit vänner för livet. Och där kan man ju positiva ordalag då nämna sådana som Tommy Torsken och sådana som har blivit vänner för livet.
Vad är grejen med att det ska vara så sköna liksom nick och smeknamn på folk i gäng?
Nej men det som är skönt i det här, den här gamla tidens smeknamn, då var det ju fortfarande liksom, ja men Fängelsegöran och Kongolasse och sådana grejer.
Kongolasse är fem jävla plus alltså.
och det här var väl liksom övergången ifrån att de här gamla klassiska namnen. Vi åkte till exempel då, den här kompisen, det här var ju när Jönssonligans storhetstid på bio. Mm. Då när de åkte i den här filmen som heter Jönssonligan, för de som inte känner till den, så då åkte de och hämtade en gubbe som heter Stickan, och då åkte de i en liten bil och så hade de skyltar och såg såhär, välkommen ut Stickan.
Ja, ja.
Och så gjorde vi varje gång som när torsken släpptes. Och då hade de en massa olika kåkar på Gotland.
Ja.
En som var nere i hamnen, en som var ute i skogen. Så åkte vi alltid dit med bil och skyltar och grejer. Man fan satt ju på kåken konstant. Ja.
Var han en dålig tjuv eller?
Nej men han är så otroligt dålig på att hålla sig. Så att han, och det var ju så här, vi kunde ju slå vad om när vi var och hämtade honom.
Ja.
Och säga så här, okej, hur länge kommer han vara ute? Och man bara, nej men jag tror han kommer fucka upp det ikväll redan. och det var ju vid ett tillfälle så kom han ut från kåken. Vi hämtade honom, vi åkte ner på stan.
Nej.
Han klappade på någon och så åkte han in. Liksom. Så han var ju verkligen superduper usel på att hålla sig ute.
Det är sjukt att man garvar, men det finns ju någonting. Liksom.
Det finns ju viss komik i
det. Jo, det är jätte, alltså det är, ja. Annars hade det inte varit komiker, hade jag inte berättat det, för att det är ju så här, ja men
personbästa, ja. 5 timmar.
Ja. Vi är lite inne på smeknamn och sådär. Vi har stött på 2 kring dig som du, jag tänkte du ska få liksom, stämmer de eller inte? Hash Janne och Pistol Janne.
Vad fan?
Känner du igen något då?
Ja, men det är ju så slag under bältet. Jo, men och det här är ju, och jag vill bara undra, det här är ju verkligen ifrån, oh, gud så genant.
Alltså det är från, förlåt, det,
nej,
du kan
nej, ingen fara. Nej, men det här var ju extremt länge sedan.
Sveriges blivande statsminister Hash Janne.
Jo, och det här, och nu är vi tillbaka när jag kanske var 17 år.
Ja.
Och jag men även då så var ju folk beväpnade. Och men det var väl inte lika vanligt, och då kom det här uttrycket. Och samma sak med cannabisgrejen. Så det var ju, det är klart, folk rökte på den tiden också. Men jag vill också undersöka att just de där namnen etablerade just ifrån Gotland. För där behövde man göra så pass lite för att få de här uttrycken liksom. Men ja, jag känner igen.
Ja. Vi kommer ju prata liksom, lite om dig. Det har vi redan gjort, och vi kommer prata lite mer om det. Men vi tänker att vi ska slänga in en liten grej här som vi kallar frågorna du aldrig fått.
Mm.
Vi har petat in lite små segment här bara för att liva upp lite. Ja.
Inte bli för allvarliga. Så vi gör så på helt enkelt. Korta frågor och relativt korta svar. Vilket är ditt favoritkäk på fyllan?
Ja, kebab skulle jag vilja säga. Det är jättekorkat med tanke på att man alltid grisar när man har skägg. Men kebab är liksom alltid gott.
Ser fräsch ut med liksom 2 deciliter kebab.
Ja, och framförallt i och med att jag då försöker vara vegetarian. Och så fort jag dricker en bärs så bara, vad ska jag äta? Bara en falafel, bara, yeah, kebab, döda djuren. Sjukt jävla dålig. Ja.
Vad skriker du när du slår dig i lilltån?
Nej, men det censurerar vi. Det framgjuter en dålig...
Vilken bokstav börjar ordet
på? H.
H, okej. Okay. Ja. Kan det vara så att det slutar på A?
Mycket möjligt, men jag skulle aldrig erkänna det.
Okej, okay. Det är bra.
Jag vet inte, och jag kan inte försvara det, för att det är ett ord som alltid dyker upp i såna, och det är inte så här
det skulle
konstigt
kunna vara, det skulle ju nu kunna vara svår. Harva.
Ja.
Eller
det hade varit chockerande.
Eller hota.
Hota!
Ja.
Hota! Ja.
Mm.
Okej, okay. Ja, vi går vidare. Jag är nöjd med det svaret. Blir du helst blind eller döv?
Aj, aj. Nej, men då tror jag hörseln ryker faktiskt.
Du har hört tillräckligt.
Ja, det måste man ju säga. Att det som man inte har hört än, ja.
Det är inte värt att höra, eller?
Jag låter som att jag är 104 år gammal. Det är ändå fräscht.
Hur ofta tänker du på rymden? Att den är oändlig och skit och det är liksom,
och tycker det är lite jobbigt kanske att tänka på.
Det här är jobbigt att säga, men ganska ofta.
Oj.
Oh.
Jag
vad naket det kändes.
Och det är också lite av en utmaning och som jag försöker leva med, att man faktiskt, även när det blir märkligt och konstigt, till och med fel, att faktiskt säga som det. Men jag har en fascination av oändlighet. Alltså bara begreppet oändlighet är svår att ta emot. Och när man drar det vidare till slukhål och var de tar vägen och dimensionerna i universum, så alla former av utmaningar för intellektet, alltså där det inte finns ett klart svar, där du tvingas till en form av filosofiskt anslag, tycker jag är roligt.
Ja.
Och ja, så var det med det.
Ja.
Och så vill jag ju också säga att nu har vi druckit öl här jättelänge. Det är bara jag som har druckit upp min öl och ni gör inte det.
Det kan också vara så att vi har tjuvstartat lite innan. Men vi ska komma i kapp.
Fan också, måste man haka på här.
Då kör vi då.
Tempohöjning.
Ja, faktiskt.
Bra initiativ tycker jag. Tack. Janne, tack. Får man säga Janne?
Morsan gör det, så det är väl gamla bra att du också gör det.
Jag säger Jan Emanuel, jag vet inte vad din mamma.
Jag tänkte annars hade det varit speciellt. Tänk när vi är ute sen och jag ser så här, låt mig presentera morsan.
Mamma!
Mamma Jonathan, 31.
Okej. Vad är det dyraste du fyller köpt?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Alltså, på fyllan, jag... Nej, men jag tror nog, det är klart att man kanske har klickat hem någon bil någon gång. Men
alltså, vad heter
det? Jag satte jättemycket öl i halsen. Någon bil.
Jag tror det där var roligare än vad du själv insåg att det var, tror jag.
Ja. Nej, men det har det väl blivit.
Klickat hem en bil, liksom.
Nej, men man har tittat på någonting kanske som man tycker var roligt, och sen var hem på krogen och så går man hem, sitter i baksidan på taxin, tänkte nej fan, det var inte så dum ändå.
Baksidan på taxin, det är jag.
Ja, så nej, men så har det väl blivit.
Ja, okej.
Vi har bara någon fråga du aldrig fått för kvar här. Vi testar. Vilken är din favoritkaraktär i Bamse? Du får inte säga Bamse.
Det är också en jävla fråga.
Det här är svårt. Och jag även när jag försöker avhålla mig från att bli så där långdragen. Men alltså Bamse, det är ju Rune hette han som skrev och ritade Bamse. Han gjorde även Pelefant och en annan tecknad serie som, eller film eller tidning med Bobbo. Och han hade ju en ganska, vad ska man säga, en idé om att forma de människorna som läste Bamse. Så han hade en ganska tydlig sensmoral i allting det han gjorde. Och jag gillar ju sensmoral. Det var bara att Bamse hade en sensmoral i att det hela tiden var synd om de som gjorde fel. Det var ju en varg som hette, det var stora stycka vargen. Han hette väl...
Vargen bara. Tydligt i alla fall.
Ja.
Och tar jag den där pipsebrån här, är det okej eller?
Ja, det är okej. Ja. Och då var hela tiden grejen att om man bara var snäll mot vargen så slutade vargen vara tjuv. Och grejen var att det här var ju sånt som man blev ju indoktrinerad på ett sätt, så det var ju nästan som en verklighet. Man trodde ju nästan att är man bara snäll mot människor som snor och stjäl, så blir det bra.
Mm.
Det var fint, men det var väldigt, väldigt fel.
Mm.
Men den jag gillade nog bäst i Bamse, fick man välja vem man skulle vara, såklart man ville ha Bamse. När honungen var ju liksom
den
ville man ju smaka på. Men,
du har ju rätt jävla bra muskler. Du kanske har käkat dunderhonung.
Ja. Nej, men det är pripsblået. Nej, men den enda sensmoralen i Bamse som jag tycker man bär med sig, och som jag tycker var just klok.
Mm.
Och då med svar på frågan, ja, klart man hade velat vara Bamse. Så det var ju att om du är väldigt stark så måste du också vara väldigt snäll. Men om du vänder på det och säger att om du är stark så måste du också ta ansvar.
Just det.
Så då hade det där blivit riktigt bra.
Skal man tycker är nice. Ligga i en skottkärra och slagga hela dagarna. Det är ju verkligen kanon det också.
Wow.
Ja.
Jo, att han också kunde ta fram allting. Han hade ju allting med sig i skalet.
Ja,
så när det behövde man allting så kunde man ta med sig eller ta ut de grejerna.
Sista frågan då på den här delen. När var du senast så full att du knappt visste vad du hette?
Ja. Återigen, gissningsvis ganska långt tillbaka.
Ja, det är så.
Ja, jag tycker att det är lite av en självrespekt att kunna hålla sig, att vara hyfsad när man är väck, så att säga. Mm. Jag tycker att det är ganska... Jag har svårt att få respekt för människor som inte klarar av att ta en fylla. Mm. Utan som blir bengalo, skriker och gapar och ramlar och inte kommer ihåg grejer. Jag tycker inte det är skönt. Och då undviker jag ju att bli den person jag föraktar. Så självklart har jag ju blivit mongofull som alla andra. Mm. Men tidigt och någonstans utifrån att så vill jag inte bli, undviker det blir.
Ja eller nej då? Var det mer än ett år sedan?
Ja.
Okay.
Vad fan har du för horisont, Niklas?
Jag var ju det helg.
Nej, men måste ni ändå, om man ska problematisera och titta på det, visst är det jävligt alltså inte skönt med människor som är så här redlösa. Så hej, vi går ut och super du och du bara...
Nej. Alltså, här, när det når
avstadiet. Ramlar om kull och eller så hör ut saker och skämmer ut sig. Jag har svårt att fatta den skärmen med fyllan.
Men alla kan ju inte hantera det. Alltså är det med? Alla kanske inte går in med målet att hamna där. Men så blir det så ändå för att de är dåliga på att hantera alkohol.
Dåligt ölsinne. Ja, exakt. Och jag tycker jag har svårt att respektera den grejen.
Vi går vidare. Som vi var inne på tidigare. Du är ju stenrik. För att tala klarspråk helt enkelt.
Ja, det stämmer.
Ja. Jag tycker det är så jävla härligt att du är så, liksom, vad ska man säga, okomplicerad med det. Det känns som att många är det i Sverige. Skitsamma. När kände du att du var liksom ekonomiskt klar?
Så här, nu är det lugnt. Alltså...
Nej, men det är jag inte. Jag är långt ifrån klar.
Nej, men du fattar vad vi menar. Skit i och liksom, när kände du så här? Nu kan jag köpa vilken bil jag vill. Ja, en båt är nice och jag kan ha flera bostäder.
Ja, men rent praktiskt så var det väl när man landade in de första större affärerna. Men däremot så, jag skulle säga, även om det här låter märkligt, men jag är inte oförsiktig med pengar. Även om jag kan, som jag sa, klicka hem en bil. Men det är ju för att jag har ju tänkt på vad jag kan göra med bilen, vad jag kan sälja den för och hur värdet är. Och när jag köper en båt och vad jag nu köper för någonting, så har jag alltid en exit klar för mig, vilken risk jag tar. Så jag har aldrig varit där när jag bara så här, men jag köper den här nya bilen och så bara skiter i vilket, för jag är så jävla rik liksom. För det är inte respekt mot pengar. Och respekten för pengar, den har jag verkligen, även om jag har ganska många av dem.
Men det måste ju också finnas en punkt i ditt liv när du gick från att vara så här, jag har det ganska bra ordnat, till att bara, jävlar, där dunkar in mycket pengar.
Och grejen var att den var ju radikalare än så. Det var ju inte så att jag hade det hyfsat ordnat och ordning och reda, för jag hade ju satsat precis allt jag ägde.
Du gick från pank till Sterik egentligen.
Jag hade ju värden i bolag, men jag hade ju pansat. Jag började med att pantsätta min motorcykel, för att banken var så otroligt hygglig så att de ändå liksom, de var okej, du får låna pengar. Till att jag har ju liksom överbelånat mitt hus, hus, det var innan jag hade ett hus ens en gång. Men alltså, där man har verkligen satsat exakt allt. Ja. Och sen så vände det och blev bättre.
Hur är den känslan då? För det är ju ändå någonstans det vi letar efter, är ju att det här liksom tillfället när du har satsat allt, gått all in, belånat dig och allting sånt.
Och märker att det ger resultat på något sätt.
Liksom. Och så från en dag till en annan så bara, fuck, det funkar alltså. Vilka jävla stålar jag har nu. Det måste ju ändå vara en otrolig känsla, eller?
Jo, absolut. Och det är också då när man överväldigas av den här känslan. Alltså när du går ifrån och har varit, alltså inte, jag menar så fattig. Alltså jag är ju, där jag kommer ifrån, jag är ju fattig i generationer. Jag är ju verkligen på riktigt, så, men hur var det att vara fattig? Ja. Jo, men det är inte så att jag inte minns det. Och jag har ju drömt om saker, som alla människor gör, men som kanske har haft sakerna än mer avlägsna. Och det var ju också det som gjorde att jag gjorde ganska ogenomtänkta val när väl pengarna kom in på kontot. Alltså jag hade ju, de hade ju inte på riktigt, de var på väg. Jag hade alltså beställt min bil innan pengarna fysiskt hade landat på mitt konto. Så jag sprang ju iväg, alltså som just den nyrika personen som jag var, och köpte min vita Lamborghini. Och det var ju kanske det dummaste jag någonsin har gjort. Alltså, det var ju, det provocerade ju människor på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Jag fick ju liksom alla myndigheter på mig, skattemyndigheter och liksom allt var ju där. Mm. Och rota och fixa med varenda tidning skrev. Och som jag har berättat i något annat sammanhang, så i och med att jag tog in pengarna från ett annat land. Alltså jag valde ju frivilligt att skatta pengarna i Sverige. För alla de här pengarna kommer från Storbritannien. Mm. Och folk känner ju till att det finns en hel del skatteparadis i öarna runt Storbritannien.
Det finns det.
Ja. Men jag valde att ta in de här pengarna i Sverige och skatta dem här och tänkte nu kommer jag ju bli hjälte. Mm. Så då spelar det ingen roll om jag köper en dyr bil. Folk kommer gilla mig ändå.
Så blev det inte.
Ej, så kan man säga. Om någonting var något av en... Ja, det var dumt. Ja. Det var inte genomtänkt.
Men du var inne på det lite tidigare. Vi måste bara beröra det. Den här grejen tror jag du kan svara på liksom i sömnen. Mm. Men du säger att du ogillar slöseri, eller hur? Mm. Men kör liksom Lamborghini och du har en jättestor båt och sådär. Mm. Alltså, du kommer väl inte... Liksom, det är väl ingen plusaffär?
Alltså... Vilken del är inte en plusaffär?
Båten till exempel.
Jag tror.
Kommer du sälja den för mer än du köpte den för?
Alhamdulillah. Vi
nej, men du förstår vad jag menar. Båten. Jag menar liksom själva
båten,
liksom,
tror
grejen.
Jag tror och hoppas på att jag kommer kunna ha igen de pengarna som jag lagt ner på båten. För okay. Att det var en... Förra båten var en inte bra affär. Alltså så som i en dålig affär. Jag har gjort några dåliga bilaffärer, men de bilarna som jag har nu, min Rolls Royce som jag hade, den var katastrof. Men alla bilar efter Rollsen har jag gjort några kronor på.
Men okej, okay, så du, alltså, även om det ser ut som att utifrån enkelt kan det se ut som att du bara vill liksom leva ett lyxliv, men du menar att de här bilarna du köper, det är med syftet att göra ett plus på dem helt enkelt.
Ja, utmaningen, alltså jag tror att om du inte lever med utmaningar, om du inte gör saker som utmanar dig, så blir det livet ganska tråkigt. Mm. Och att bara så här, hej, jag har mycket pengar, jag går och köper en dyr bil. Mm. Ja, men herregud, vad komplicerat, vad duktig du är som lyckades med det. den är inte en utmaning. Men att hela tiden jobba med att ska du köpa dina bilar så ska du åtminstone ha pengar tillbaka. Men jag har satt ett mål på att jag ska minst... Och det är inte för att pengarna behövs. Det är inte så att, men jag har sagt, jag ska ungefär... 50 000 upp, under det så är jag dålig. Och så tävlar jag lite med mig själv att det ska funka. Liksom. Och så har jag folk som jag gör affärer med, bilhandlare som jag har bra relation till. Och det har funkat ganska bra.
Okej, okay, coolt.
Ja, men för det är som sagt, då det känns bra för mig. Jag säger inte att alla andra ska göra som jag gör, utan jag säger bara att för mig känns det bra.
Ja.
Du är inte en spenderare som inte tänker, utan du menar att du har liksom en plan med det mesta du köper?
Ja, jag skulle säga att alla... större grejer som jag köper. Alltså, men det som upplevs som bara onödig lyx har jag ju en hyfsad plan på.
Mm. Vad är det mesta du åkt på i p-böter på en månad?
Där snackar vi stora saker.
Nej, den är ju genant. Det finns ju situationer när man har haft... Först vill jag urskuldra mig. Först vill jag man måste göra det. Men jag känner att jag behöver den ändå. Jag ställer mig aldrig på ställen som går ut över andra. Att jag liksom ställer mig på en handikappsparkering eller så folk inte kommer fram, så att utryckningsbilar inte kommer fram. Det finns ju speciella ställen som bara diplomater får stå på till exempel.
Ah, just det.
Där ställer jag mig ofta. Och jag känner, det är inte så att jag får dåligt samvete. Bara, nej, fick inte en stackars diplomaten sin parkering.
Nej.
Så det skiter jag i.
Rimligt ändå.
Ja,
vad kostar det? 1200?
Ja, det är samma som alla andra. Det är ungefär 1200 här inne i stan. Och sen så har du ju alltid utrymme fram till övergångsstället. För då säger folk så här, varför får man inte så där? Nej, men det skimmer sikten. Min bil är så 2 decimeter hög. Det är en Ferrari. Alltså, det är bara pygmer och 2-åringar som inte ser. Vad är problemet? Liksom. Så där brukar jag förställa.
Och du ser inte låg min Ferrari är, eller?
Det känns
som att du tar p-bot på skoj. Alltså,
ja, men det
gör
jag också. Och det här vill jag säga, det här är... Alltså, livet är orättvist, samhället är orättvist, och det här, men det är också någonting man skulle kunna göra någonting åt om man nu ska se det lite politiskt. Anledning också varför jag liksom också showar med det här.
Är det en lyx du unnar dig? Förlåt, nu avbryter jag. Är det en lyx du unnar dig? Liksom?
Både och. Det här är både någon form av lyx förstås. Mm. För att jag kan ju, det är enklare för mig att parkera, kan man väl säga. Det är ju en liten vippelighet du får i det här gula. Var du bara den, då får du stå lite var du vill.
Ja.
Men det är ju också en... en signal. För att jag senast idag så pratade jag med en lapplisa, lappkalle då, för det var en kille, som lappade en hantverkarbil som stod på där man får stanna, där det var ett stoppförbud, men du får liksom lasta av och lasta in, lastplats, lastzon. Och så, men tänkte, du ser ju att det är en hantverkarbil, vad kan inte han bara få vara? Du kommer ju sabba hans vecka, kanske månad med det
här. Ja, men jag vet.
Ja, skitsamma. Och det är det här nu, det är nu orättvisan kommer. För den här lappen som då kommer till mig, alltså jag, med all respekt, men den rör mig inte i ryggen.
Nej, såklart.
Medan den verkligen kan sabba en vanlig knegares hela månad. För 1200 spänn är ju 1200 spänn. Det kan bli tungt liksom. Varför har vi inte inkomstbaserade böter? Varför ska inte, jag borde få en bot på 20 000. Då kommer jag ju så bara, aha, du menar att jag, nu ska jag nog tänka mig för nästa.
Ja, just det.
Du menar typ en procent på vad man taxerar.
Exakt. Så att när jag blir stoppad och jag inte har en skylt på bilen, och så säger polisen, du får inte ha din skylt, och nu kommer du få betala så här 1500 spänn. Man bara, nej men gud, vad synd. Det var en tråkig historia. Vi hörs då.
Ge mig den jävla biljetten.
Ge mig två, det där var ingen fattig.
Ja, men, jo, och, nej, men, och det är hemskt. Då säger jag så här, men är det lugnt om jag swishar eller?
Ja.
Och de säger, nej det är inte lugnt. Ja, men du vet, och det är inte så det ska vara. Det ska inte finnas en glidarkö för människor med mycket stålar, utan det måste svida även för de som har pengar. Och därför så tycker jag att det är sjukt att det är på det sättet. För jag kommer undan för att jag är rik, men alltså knegan, han får liksom lida. Så därför borde vi göra om det här systemet, så att jag ska minsann ha pissdyra böter och knegaren ska ha mindre böter.
Mm. Det där är väl en grej i Finland va?
Alltså, ja, Finland kör det.
Alltså att jag vet inte om det är på p-bot, men de kör det på fortkörning i alla fall.
Fortkörning, absolut.
Så det var väl någon NHL-proff som var hemma i Finland i sommar och bara gled runt, och så fick han någon fortkörningsböter på så här 760 000 eller sånt.
Ja, men det är helt rätt. Det är verkligen rätt. Jag åkte på fortkörningsböter här när jag hade haft bilen i på riktigt 20 minuter.
Ja, det är kul.
Ja, men så fick jag, och så fånga mig och så jada jada. Men där skulle, och så just böterna. Alltså det enda som rör mig, det är så här, oj, blev jag med kortet liksom?
Nej,
ja,
nej,
det
nej.
Är jobbigt. Men så de bara, nej, men det är bara böter. Man bara, ja, men ge mig.
Ja.
Men hade någon sagt så, 780 000. Då hade man ju bara så här, nej men, alltså det där var slarvigt. Ja,
det var slarvigt. Ja, men så ja, det är slarvigt.
Ja, men då, ja, men, och då hade man ju så här, ja, men det där borde jag, det var dumt. Nu ska jag ta det lugnt hem.
Ja.
Jag vill inte ha två.
Ja.
Men ni fattar poängen.
Ja, absolut.
Absolut.
Det är ju så här att du lever ett liv där du kan göra typ vad du vill. Men alltså med den här friheten, vad gör de dagarna?
Ja, det är just det med så här, vad du vill. Det är ett ganska, det är ett brett begrepp.
Mm.
Och man vill ju olika.
Mm.
Och jag har ju någon hänga på att jag vill kunna vara med och förändra. När jag ser grejer som jag tycker att det här är ju knasigt. Precis som om allt ifrån det enkla, när jag går förbi den här slitna arbetsbilen som får 1200 spänn och jag bara... Ge honom inte en böteslapp. Ge honom 1000 spänn för att han verkligen jobbar på dagarna. Liksom. Man uppmuntrar honom. Ge en diplom. Liksom.
Mm.
Och så tänker man, vad gör man åt det? Ja, det här hade ju varit normalt. Han kanske ska ha 200 spänn och jag ska ha 70 000. Liksom. Mm. Det hade varit rättvist. Det är de små sakerna som du springer på. Sen har du de övergripande problemen i samhället som du ser. Så här ska det ju inte vara. Det här är ju inte schysst. Varför gör vi ingenting åt det? Och jag tror att det var i Jonathan Lejonhjärta, Astrid Lindgrens...
Ja, Bröderna Lejonhjärta.
Bröderna Lejonhjärta. Mm. Och då säger tror att det är Jonathan som säger till Skorpan så här att om man vet vad som är fel och inte gör någonting åt det, då är man en liten lort.
Mm, just det. Mm,
just det.
Och jag tycker att det är lite så. Alltså det återigen till Bamse då, om du är stark, då måste du också ta ansvar, även om han säger att då ska du också vara snäll.
Mm.
Och där är väl jag nu, att jag försöker politiskt göra vad jag kan för att påverka och liksom sätta fingret på, det här är knasigt.
Mm.
Och jag gör det på mitt sätt. Jag vet att många retas och blir irriterade, men jag gör åtminstone så mycket, så gott jag kan.
Mm.
Men det känns liksom som att du använder dina sociala medier, du är ju väldigt stor och du är ju en person som det skrivs mycket om ofta. Men det känns lite som att det här med p-boten, att du liksom så här showar off och lite så här. Är det för att liksom make a point. Alltså så här, ja, folk går runt och är sura på att ja, Jan Emanuel bara liksom hovar in gula lappar på Stureplan som det vore ingenting. Men du menar då att det är så här, ja men det är ju så här det ser ut. Är det för att liksom bevisa någonting eller?
Ja, det är både och. Ja, det är allting, man ska komma ihåg att man är alltid dubbel. Jag kunde ju säga så här, men allting det här gör jag bara för att jag är en god människa. Absolut inte. Det gör jag också för att jag är en lat människa. Ja. Och parkerar där jag tycker att det är praktiskt för att det gynnar mig. Mm. Men det är också ett sätt att visa på att det här är inte schysst. För jag kan verkligen strunta i det. Mm. Och det här kan man göra någonting åt. Ja. Alltså, det är en av mina käpphästar det här med att kunna att sätta böterna utifrån vad du faktiskt tjänar och kan betala. Mm. Det hade varit rätt. Sen finns det, och det är en puttefnask-grej i när man ser vad som behövs göras i Sverige och vad man behöver förändra på. Men det man ska veta om är att allting som du ser, som du tar för givet, gör inte det, för att allting går att förändra. Mm. Knasiga saker går att göra någonting åt. Mm.
Vad ligger ditt fokus idag då? Om vi sa ju det, att med den liksom ekonomin du har så kommer det en frihet, och du pratar ju om att du vill förändra saker och så. Vad ligger ditt fokus? För det känns ju som att du har ju mycket på din tallrik, eller vad man ska säga. Mm.
Alltså, fokuset är nog alltid, och jag hoppas att det fortsätter vara så länge som det behövs, på mina barn. Att man liksom, även fast de är tonåringar, så vill jag... Jag hade ett ganska tidigt ett mål att jag skulle aldrig säga åt mina ungar så att nej, men jag har inte tid. Sköt dig själv, eller nej, någon annan får hämta dig. Eller, mm. eller bara... Utan att... och det låter nästan över... Men jag tänkte... Mitt mål var att då, oavsett när de ringer, alltså vad som än är, vad jag än är, så ska jag alltid svara och vara tillgänglig. Mm. Och vad som än händer, även om det är så här, men jag, någonting händer på fotbollsmatchen, kan du hämta mig, och jag sitter i ett möte i en förhandling som är väldigt stor för mig, så ska jag i alla fall prioritera mina barn. Och det är ju ett privilegium. Mm. Att kunna strunta om de ringer nu till exempel. Jag har stängt av för alla, men de kan ringa igenom. Mm. Mm. Och det är inte en som har tittat lite konstigt på mig liksom, när man så här reser sig upp ifrån en styrelsemöte. De bara, vad gör du? Mm. Mamma, nej, men jag ska... Maja ringde liksom, så jag ska åka hämta henne. De bara, men är du full eller? Nej, och så,
120
så...
miljoner står ju på det här kontraktet.
Ja, exakt så. Och har man låst sig själv någonting, så tycker jag att ja, det är min frihet. Att alltid kunna prioritera mina barn i alla tänkbara väder. Mm.
Hur rik är du?
Alltså, nu är det så här, ja, det beror på hur man räknar.
En siffra, vi vill ha en siffra.
Jag har inte ens hunnit liksom närma mig svaret innan ni börjar säga det.
Du är så jävla politiker, men jag ser mig som sammanlagt.
Nu märker ju ni lyssnare att tidigare så att ni har bara druckit en halv öl. Nu svepte de den första ölen och börjar närma sig botten på tvåan, och nu börjar de bli stöddiga.
Nu börjar vi få en riktigt skön känsla i gruppen.
Nej, jag brukar säga att jag är snorrik, för att det är ändå så här ett ganska bra begrepp. Det betyder ändå att man har så det räcker. Så det
hur snackar du bort det?
Snorrik. Har du hört det ordet förut eller?
Ja, ja.
Men har du hört någon säga så, jag är snorrik?
Nej, men vi var inne på det tidigare, att jag älskar hur du liksom står för att du är snorrik.
Nej, men tänk på, ni hade ju er den här att ni ska ställa frågor som man aldrig...
Ja.
Jag brukar finna svar som ni inte har fått tidigare. Ja. Rättvist?
Absolut. Ja. Men,
fan, det hade varit så jävla skönt att bara få en siffra.
Men så här då, Jan Manuel, om jag säger en siffra så får du säga liksom över eller under. Och så
om jag säger Ella Hastizi, vad säger du då?
Nu fattar jag ingenting.
Nej, men det betyder att nej, jag kommer inte säga någon siffra, fast på arabiska.
Men om jag säger en siffra och du får säga över eller under.
Ni som förstår, ni förstår. Nej, jag kommer inte svara.
Okej. Ja, men går vi. Sista fråga på den pengar då. Mm. Har rikedomen gjort dig lyckligare?
Ja, tvivelsutan.
Fy fan vad glad jag blir av det svaret.
Ja, det gillar du.
Alltså, jag är så jävla trött på när folk säger ja, men jag är faktiskt det. Alltså, jag är så jävla trött på det här. Pengar gör dig inte lyckligare.
Det är klart att de gör.
Ja, men fy fan, sånt jävla bullshit alltså. Ja, men jag är så trött på det alltså.
Ja. Jag vet du, dra bort hans bärs ifrån mig.
Ja, nej, men jag har en god känsla nu.
7-3 gjorde susen med
ja,
dig.
Ja, exakt. Ja. Nej, men du säger att jag har det.
Ja, självklart.
Ja.
Nej, men det tvivlades utan.
Ja,
bra. Ett oomkullrunkligt faktum.
Ja. Vad bra.
Ja. Jag och Niklas, vi har ju en, liksom en hjärndöd podcast, ett ganska hjärndött surr oss emellan ganska ofta. Och ofta så ställer vi upp så här, vad ska man säga?
Scenarion
för så här, vad hade man gjort för pengar? Och vi diskuterade tidigare i våran podd så här, att det finns ju folk vars jobb faktiskt är att utvinna sädesvätska ur djur. Det är liksom deras jobb, alltså på riktigt. Och då sa vi så här, men vad hade man liksom tagit för att liksom hjälpa en ardennerhäst att nå klimax? Liksom står Bill Gates där bredvid och säger, men du får 100 000 om du gör det. Då säger jag och Niklas, ja men då gör vi det. Men det blir liksom kul att se så här, om man höjer ribban när man är i en ekonomisk position som du, finns det en summa du hade hjälpt en ardennerhäst att nå klimax?
Först, en fråga i taget. Först måste jag säga att när du säger så här, vi är en hjärndöd podd och så vidare, så skulle jag säga att det är inte alls så. Ni har gjort en podd som har lyckats dra en väldig massa publik. Ni är framgångsrika och de frågorna ni ställer hittills mellan raderna har varit alltså, inte alls hjärndöda. Och så jag tycker ni undervärderar er själva när ni drar den här grejen, även om det, jag fattar att det är en imagepryl. Två,
tack.
När det kommer till det du egentligen säger, alltså du är en hora, och det är vi.
Jag
är en hora.
Vi driver den tesen att alla är det. Vår tes är att alla säljer sig för någonting.
Och det är tveksamt så. Alltså inte tveksamt. Nej. Helt inte tveksamt. Ja. Alla säljer sig för någonting.
Ta bort dalen från...
där fick jag. och de som inte säljer sig just för pengar skulle sälja sig från en situation när man säger att annars händer det här eller dit och datt. Mm. Ja, hur som helst. Problemet är ju att när du då säger så, men vi ska få en så här ardennerhäst att lämna sädesvätska. Alltså jag tycker inte att det är inte en så här, oj vad läbbigt. Alltså det är till och med så här, veterinärpryl. Alltså det,
ja, såklart.
Men så här, han har sagt så, du får 100 000 för jobbet. Ja, då måste då behöver vi åka någonstans. Det lär ju vara ett stall. Det kanske inte är centralt. Det tar lite tid att åka dit. Och jag behöver säkert byta kläder, duscha och fixa. Det lägger jag in i grejen. Så och under en hundring så gör jag väldigt lite.
Så, alltså en hundring är 100 000?
Ja.
Ja.
Och ungefär
inte
som
för alla.
Nej, men som ungefär som jag åker iväg och håller en föreläsning eller liknande. Jag tycker inte att det skulle vara speciellt mycket värre än så. Så skulle någon säga 100? Ja, absolut.
Gör det.
Ja,
fan vad kul! Det här tycker jag är bra.
Vi ska gå vidare lite med den här typen av scenarion. Och det vi tycker är intressant är helt enkelt att jag och Jonathan har en bil och att vi säljer oss
mycket billigare
än vad du gör. För vi tror att har man väldigt, väldigt mycket pengar, då liksom höjs den här ribban. För liksom vad man gör saker för.
Det är inte en jättekomplicerad tes.
Nej, det är det inte. Vi är inga genier på
att tillbaka lite av det här jävla grejen.
Vi hävdar inte att vi bör få Nobelpriset för det här. Men vad skulle du ha för att jobba nattskift på McDonald's Mjölby i ett år?
I ett år?
Mm. Ett år. Du får liksom, alltså du jobbar i 5 dagar i veckan.
Mm.
Och du får göra vad du vill med den övriga tid. Så om du vill bo i Mjölby eller i Stockholm, det är väl du själv. Men du ska jobba i dina nattskift liksom.
Hur långt är det till Mjölby?
25 mil kanske, 30 kanske.
Ja, vi sitter i Stockholm nu.
Ett år?
Ja.
Säg 150 kanske.
Miljoner?
Ja.
Ja. Vi kom fram till att vi skulle ta det för typ 600-700 000.
Ja, 700 000 tror jag.
Ja. Mm. Det är värt bara för dialekten nästan. Det är content varje dag.
Ja.
Men kul. 150 miljoner, det är kul.
150 det är miljoner.
Ett år för fan.
Ja, men alltså det är, vadå, ditt år är ju mycket mer värt än vårt år så att säga i pengar.
Sen är väl lite fan, jag tror jag hade behövt gå upp alltså. Ja, skitsamma.
Ja, men ta miljonen då, du är långt efter ändå.
Ja, absolut. Okej, ska du ta nästa då?
Ja. Alltså, det kan inte göra för 150 000, det är en ganska medioker.
Ja, men vi tänker skattat och klart.
Ja, netto.
Ja, men ni har ju omkostnader också.
Hur dyrt är det att bo i Mjölby?
Ja, men ni ska ju bo där på riktigt.
Ja,
men du får väl en Mjölbys bästa förstahandskontrakt för liksom 4 papper.
Men åk till Mjölby för 150 000, kör. I ett år. Lycka till, grabbar.
Varför blev det dålig stämning kring det?
Nej, men jag tyckte att ni, så här, men ni var lite billiga där.
Vi är billiga horor.
Möjligt att vi valde lågare. Ja. Vi får se hur nästa här är.
Mm. Ja.
Det. Mm.
Hur mycket skulle du ha för att spendera 10 minuter inne på Europen?
Nej, men det har jag inga problem med. Alltså, jag har inga... Alltså, Europen, det är vanlig butik. Men det säljs mycket och grejer.
Klockor.
Klockor. Ja. Ja, det kanske inte är just mitt... mina favoritmärken som är där. Men jag skulle inte, 10 minuter i 10 minuter, det är en del.
3000 spänn.
Ja, faktiskt. Absolut, så skulle jag, det är inga problem alls.
Ja.
Bakgrunden till frågan är ju att du har väldigt fina klockor.
Ja, nej, men jag har inga det är inte för att jag tycker om ett visst klockmärke, så betyder det inte att jag ser ner på andras klockmärken.
Nej, men det känns ju, det känns ju som att det hade varit otippat att se det inne på Europen. Väldigt köpsugen.
Nej, men grejen är att jag gör ju, alltså, jag åker ju tunnelbana. Jag åker ju buss ibland.
Ja, men herregud, det förstår jag väl.
Och även så här, kanske inte handlar just på Europen, men jag skulle inte. Nej, men jag har inga så här, oj vad fult att vara där liksom. Så det är inga problem. Tre lax, 10 minuter i taget.
Ja, fan vad stort.
Nästa tycker jag också är kul. Vad skulle du ha för att köra runt i en brun Nissan Micra med skrikande bromsar hela nästa sommar?
Det är det enda fordonet du får ha.
Måste det vara skrikande bromsar?
Ja.
Ja, då blir det dyrt faktiskt. Det är jätteirriterande med skrikande bromsar.
Det är också en brun Nissan Micra. Alltså dina bilar som du har, de andas ju ändå liksom lite testosteron.
Lyx
och framgång, så att säga. En brun Nissan Micra har inte riktigt det, vad ska man säga, den auran.
Nej, men jag är ju lite löjlig på bilar, så jag skulle tycka att det var jobbigt att få åka runt. Och det finns ju inte så många Nissan Micra med cab, är jag rädd.
Nej, en cab får du absolut inte.
Nej, men den, det hade nog, ja, men säg
juni, juli, augusti.
Men 2 mil då?
Ja.
Den är nog ändå förhandlingsbar, för jag tänker, det är ändå junior, men får jag ha kvar, jag får bara åka, jag får inte åka hoj heller, utan
absolut
bara,
inte, men
båten får jag åka.
Va?
Båten får jag åka.
Ja, nej, men du får gud ha det skönt på båten, men du får liksom inte.
Ja, men jag tänkte att jag skulle få ner det där en stund, kanske en, men nej, då är det
kvar 2 mils vill jag, ja, det.
Du måste parkera liksom Nissan Micra på destination Gotland. Du får inte ta Red till Visby om du tror det.
Okej, okay. Men då är det 2. Ja.
Det är så en brun Nissan Micra felparkerad i Stockholm konstant.
Då är det någon som har köpt fnasket.
Okej,
en till. Vi har en sista här på saker man skulle göra för pengar. Ha heliumröst fram till lunch varje dag i ett halvår. Vi har köpt en lunch. Ja. Säger man bara.
Du har en bra röst.
Det trycker den.
Man respekterar rösten.
Verkligen.
Apropå frågor man inte har fått tidigare. Den här måste man ju säga, den har man inte. Jag har aldrig reflekterat över hur det skulle vara att ha heliumröst hela förmiddagarna. Alltså i ett halvår också.
Va? Ja. Har du inte tänkt på det? Ja.
Fan, är med dig.
Nej, alltså det med andas helium har jag märkt att folk tycker det är kul. Men det, jag tänker.
Du hade ju inte varit lika slagkraftig i det där 10-30 mötet.
Nej, men alltså, det är som är. Absolut, det hade blivit dyrt. Det hade blivit ett halvår också. Det hade blivit ganska mycket dyrt.
Du kan också skjuta alla möten. Alltså så här, smsa, vi hörs efter lunch.
Ja, men det blir ändå en 10 kanske.
Ja.
Nej, men det är tveksamt om du skulle stanna där. Men färdigskattat och klart rakt i krokodilen 10. Ja.
Ja, men då, ja, men då, ja, men då, ja, men då, ja, men saker man aldrig.
Jag tyckte du gav väldigt bra svar här, Jan Malö.
Ja, det tycker jag också. Mycket.
Stort tack för att du orkade med oss.
Ja, det var bara roligt.
Ja. Men vi är inte klara än. Du var ju med i Robinson för att komma in i riksdagen. Det har du typ sagt.
Ja, var det hyfsat erkännande, ja, med det.
Ja. Gör du just nu ungefär samma sak för att bli Socialdemokraternas partiledare? Inte här och nu, utan liksom med allt du gör.
Nej, men så här. Det är tvivelsutan att jag gjorde vad jag kunde för att fånga det massmediala sökarljuset via Robinson, för att det var där det var. Det var dit flest tittare var, och det var det som var fokus just då.
Mm.
Det har ju förändrats, kan man ju lugnt säga. Men jag är fortfarande ute efter samma sökarljus i samma syfte. Inte syftet att jag vill bli vald, för att det är inte så att jag går runt och tror att nu kommer jag bli statsminister. Men däremot så vill jag kunna fånga det här sökarljuset för att sätta fokus på de problem som är i samhället.
Mm.
Och visa på att det här är inte rättfärdigt. Så här ska det inte vara, och ni behöver inte acceptera det. Och jag vill också visa för mitt parti att det finns en opposition. Bara för att ni har glömt de strävsamma, ärliga, arbetande människorna till fördel för någonting annat, så har inte alla det. Utan det finns en möjlighet att kunna komma tillbaka. De här tankarna lever vidare och det går att göra någonting åt. Ja, så där har jag ju definitivt gått och anpassat det från Robinson till sociala medier till och vad det kan stänka iväg till. Mm. Så ja, det är tänk och det är medvetet.
Mm. Var det kul att sitta i riksdagen? Kul, alltså kul.
Nej, men så här, för mig var det ärofullt. Alltså det var...
Det är inte frågan.
Jo, men på så sätt så kan man säga att det var kul då. Det är inte skrattkul. Nej. Utan kul på ett sånt sätt att jag gick dit med en bra känsla. Ja, att jag, det, för mig så var det någonting som jag var väldigt stolt över. Mm. Tillbaka i tiden så var det ju många yrken som du hade, inte för att du hade bra pröjs, utan för att det var just en hög status och du bar ditt yrke med en ära. Säg en rektor tidigare som hade rektors på staden som gick där med rak rygg. Han hade inte jättebra betalt, men han hade ett högt anseende i den staden där han bodde. Sådana yrken är speciella. Det var inte så att jag behövde komma till riksdagen, ja, strunt samma, utan det var ju för att där fick jag ett förtroende att faktiskt representera fler än mig själv. Och för mig så var det stort. Jag var stolt på ett nästan lite löjligt sätt. Att jag verkligen säger att det här tog jag på allvar. Och jag tror också att det är lite med avstamp i den känslan som det också är så sorgefullt att se hur utvecklingen har blivit. Mm. Och ja, nej, men så jag tog verkligen det uppdraget på nästan för mycket allvar. Och jag gick med nästan, jag hade högburet huvud just för att jag fick vara den representanten som...
Det är väl svinmäktigt? Ja, men det var, att gjorde det?
Nej, men för mig var det verkligen det. Ja, på riktigt så var jag extremt stolt över det förtroendet.
Mm. Var det någon politiker alltså, som du umgicks med på den här tiden som du blev överraskad över var riktigt en skön jävel?
Men sådär var en skön lirare.
Det trodde jag inte. Ja, absolut. Det var alltså många sådana möten. Framförallt så kommer ni ihåg Folkpartiets tidigare partiledare
Lars Leijonborg.
Ja, han så pratade här. Ja.
Om jag skulle säga så här, Lars Leijonborg, han är asskön.
Ja, tänka mig det. Nej, jag kan verkligen tänka mig.
Ja, okej, men vad skönt då, för det var han. Vi satt bredvid varandra vid alla omröstningar under en ganska lång period och nej, men så skön snubbe. Jag satt även bredvid Gudrun Schyman under en period som man tänkte när jag satte mig på shit, nu jag är rädd. Ja. Men också så skön, rolig och hon var bra. Flera partiledare, det fanns en tjej som heter Maria Wetterstrand.
Ja, Miljöpartiet.
Ja, visst. Mm. Men tänkte, hör, lyssna på ordet, Miljöpartiet.
Du tror att du inte vet någonting, det tycker jag är kul.
Jag har lite ursäkta. Men när jag tänker språkrör, Miljöpartiet, det blir nästan som en svordom. Ja. Men hon var klok, alltså bra. Och sen så gick det åt pipan med det partiet. Men jag tror att vändningen kom efter henne. Efter henne så var det ett ras.
Ja, okay.
Men så det var många människor som man kanske hade förutfattade meningar kring dem. Ja. När man såg dem och träffade dem och sen när man väl lärde känna dem så fick man be sig själv om ursäkt för att man trodde att det var mycket sämre än vad det var.
Mm. Men du har ju sagt nu att du står till förfogande för Socialdemokraterna om de öppnar för det, att bli partiledare. Det har du ju sagt här i dagarna.
Det är ju ett fullständigt teoretiskt resonemang. Men absolut, skulle någon ringa nu och säga så här, vi kom på en grej, vi gillar dig nu, vill du bli partiledare eller? Så skulle jag bara, kör bara.
Mm. Tror du det kommer ske?
Nej, det tror jag verkligen inte, men det hade glatt mig. Ja. Jag tyckte att det vore roligt och jag hade axlat ansvaret, för jag tror på riktigt, eller jag vet, är det någonting som behövs så är det förändring. Det är bara genom att blunda kan du tycka att samhället funkar som det ska. Och som det ser ut just nu politiskt så känns det ju inte som att det är jättemånga som hoppar in och bara säger att nu gör vi det liksom. Utan det är, ja.
Men är det under en socialdemokratisk flagg du kan tänka dig att liksom ta ett politiskt ansvar igen? Eller finns det liksom andra vägar? Är det Socialdemokraterna eller inget? Eller hur ser det ut? Hur tänker du?
Nej, men jag är ju i själ och hjärta socialdemokrat utifrån så som socialdemokratin är, inte så som mitt parti är just nu, för de har liksom lämnat jag vet inte ens vad det heter på sportspråk längre, men när man har kastat in handduken liksom och gjort något och gör någonting annat, de administrerar centerpartistisk så nyliberal skitpolitik, och det är skamligt och tråkigt. Jag tycker det är jobbigt, nästan lite smärtsamt, men och jag har ju fortfarande hoppningen om att socialdemokratin fortfarande, eller att sossarna ska kunna bli sossar igen.
Mm.
Sen om det skulle i längre fram någon gång komma upp ett parti som tar över socialdemokratins tidigare ideologi och verkställer den, ja då är det ju där socialdemokratin är. Men just nu så finns det inga alternativ. Och, men just nu så kan, är jag ju inte hemma i socialdemokratin heller. Jag kommer inte kunna rösta i valet på Socialdemokraterna utifrån så som situationen är nu. Men jag har ju heller ingen annat parti. Och det, återigen, det är sorgefullt. Alltså jag har ingenstans där jag är hemma politiskt, trots att jag är socialdemokrat.
Men
jag
har inget parti. Vad är planen då?
Planen har ju varit länge och är fortfarande att jag på något sätt ska kunna påverka mitt parti genom att vara den här nageln i ögat, tvinga tillbaka pö om pö och bli sossar igen.
Mm. Och om du på någon form av liksom... planktonnivå ska sammanfatta din politik, hur lyder den?
Samhället är en gemenskap. Det finns bara ett enda sätt att komma in i gemenskapen, och det är att göra rätt för sig. Det finns bara ett sätt att göra rätt för sig, det är att arbeta och betala skatt. Vi måste ha fokuset på de som jobbar. Vi måste ställa krav på människan. Vi kan inte tolerera friåkningar, utan det finns en plats för alla. Och när Göran Persson en gång sa, eller hade en skrev på sina affischer att alla ska med, så var det mycket djupare än vad man kunde läsa på affischen. Det betydde just att vi måste kravställa människan på ett sånt sätt så att han bjuds in i gemenskapen. Det är taskigt att inte släppa in folk. Mm. Och bara genom att ställa krav så släpper du in folk.
Mm.
Tycker du Göran Persson var en bra socialdemokrat?
Grym. En av de bästa vi haft.
Vad tycker du av Stefan Löfven?
Artig man, usel partiledare.
Ja, okej, okay, ja.
Har du någon kontakt med Göran Persson idag?
Nej, dessvärre inte. Jag hade gärna haft det.
Du får gå upp till hans gods, eller vad är det han har?
Det har han säkert. Ja. Det är mer än jag vet.
Mm, jo, han har gods, och det är han väl värd.
Ja. Det känns lite, alltså inga jämförelser är emellan nu. Jag vet att Sverige och USA fungerar helt annorlunda rent politiskt, men det känns som att om du hade blivit statsminister så skulle du vara liksom Sveriges Donald Trump. Förstår du hur jag menar då?
Ja, och du är inte den var inte första.
Nej, det förstår jag ju också såklart. Men hur tänker du kring det, givet den bilden folk har liksom fått om vad som hände i USA för några år sedan?
Nej, men många målar upp den bilden som att det skulle vara någonting skamligt att vara Donald Trump, som att han var liksom så här genomgående dålig och dum, och man liksom, ja, men jag, så ser inte jag det, utan jag väljer att döma politiker utifrån utfallet, inte från hur de pratar, hur de ser ut, utan vad blev av.
Mm.
Och tittar du på den politiken som blev av, som faktiskt påverkade de vanliga människorna i USA
ganska bra,
så blev det bra. Ja. Donald Trump gjorde politiskt bra. Det blev inte sämre, det blev bättre. Och skulle det ha varit någon annan som uttryckt sig annorlunda, som sett annorlunda ut och som hade gjort de insatserna, till exempel med Nordkorea som Donald Trump gjorde, så hade han fått fredspriset istället för att han liksom blev hånad.
Mm.
Och det törs jag säga, min bedömning är att det var bara av de individuella skälen utifrån vilken person han var som att han blev hånad istället för att få pris.
Mm. Nej, jag kommer inte säga emot det. Jag är inte kapabel att göra det heller. När jag tyckte det var ganska, fan ska man, jag vet inte hur man ska uttrycka det på ett bra sätt, men jag tyckte det var ganska sexigt när Donald Trump var president i USA, för det hände grejer, det kändes lite nästan nytt. Mm. Hade inte svensk politik mått bra av att så här det ska vara lite mer frisläppt, alltså inte så jävla stelt. Nu känns det som att gemene man kan inte ta åt sig dagens politik, för alla står och säger ungefär samma sak hit och dit. Alltså, vill man inte ha lite mer att det händer grejer?
Jag skulle vilja att politiken var mera orädd.
Ja, det är typ det jag
mindre,
menar.
Ja, men mindre skitnöd, mer orädd, men också rak och ärlig. För att nu är man så, man väger orden. Man är så attans rädd för att hamna i fel hörn eller kunna bli förknippad med någonting som man inte vill. Mm. Så man, alla blir bara sen någon geggamoja. Ja. Och jag tror att det beror ju just på rädslan. Att man är så orolig för att, men vad händer? Tänk om någon tror det, eller att då kanske jag åker ut. Eller... Och det är väl vad jag ungefär, vad jag försöker att undvika. Utan att även fast jag, när jag säger någonting, så jag kan förutspå att det här kommer ramla fel hos en del. Mm. Då en del kommer bli kränkta, en del kommer känna att, men vadå, den minoriteten då, eller den här personen, ja, eller sexuella läggningen, eller kan ingen bli ledsen? Så säger jag det ändå. Och ja, jag tror att det kan vara nyttigt att säga saker precis så som de är och som man upplever dem, utan att hela tiden tänka i rädsla. Mm.
Vi uttrycker det ju på olika sätt nu, du och jag, men det låter ändå som att vi är på någorlunda samma bana. Att svensk politik hade mått bra av att man var kanske lite mer gasen i botten.
Ja, orädd.
Ja, precis.
Mm. Det är valår nästa år.
Ja.
Du är nagel i ögat för Socialdemokraterna.
Ja, på en hel del andra också, hoppas jag.
Men, men har du som ett personligt mål att liksom komma in i riksdagen igen?
Nej, nej, i så fall hade jag agerat på... Det är inte så att... Hade riksdagen som riksdag varit ett mål, så är det inte så att jag har fått för lite erbjudande från andra partier att ställa upp på deras listor, eller att jag hade bara...
Vilka partier har hört av sig?
Det är konfidentiellt. Okay. Men samma sak med mitt eget parti. Att om jag hade bugat och bockat och tillbaka bett om ursäkt och börjat koka kaffe, så är det inte så att det hade varit svårt att komma på en riksdagslista.
Nej.
Men det är det här som är politiken, och det som många har glömt bort. Du är inte i politiken för din egen skull. Du åker inte dit för någon form av självförverkligande, utan du är där för att du vill förändra på riktigt för fler än dig själv. Och det är därför jag tar nästan illa upp när jag liksom träffar unga så här, politiker, broilers, och som verkligen då kan till och med säga att, men det här är min karriär, jag ska göra politisk karriär. Och man blir bara så här, kan du bara hoppa i havet istället? Det hade varit bättre för alla.
Mm.
Men det känns till och med som ett välkänt begrepp. Alltså
ja,
politisk karriär.
Ja, visst är det så. Ja.
Men det känns ju då som att...
Och då är det ju karriären för sig själv.
Ja,
och det, man har missuppfattat hela grejen. Politik är det finaste du har och kan få för att det är någon annans förtroende. Mm. Och du missbrukar det om du gör det för din egen skull. Ditt självförverkligande är helt irrelevant. Det får du göra på fritiden. Politiken gör du för att du representerar en klass, en grupp, någonting annat, men som är mycket större än dig själv. Mm.
Är det inte naivt att tro då att alla ska resonera så? Alltså man kan ju faktiskt liksom kanske resonera att jag vill göra politisk karriär då, innan citationstecken, men också förändra, att man hittar någon form av 50-50 upplägg. Förstår du vad jag menar?
Problemet med politiken och karriären, det är att de människorna som blir valda, låt säga till riksdagen,
mm,
många av dem, de kanske tredubblar, åtminstone dubblar sin lön. De ofta 3, 5 och 10 dubblar sin sociala status i samhället.
Mm.
När du är någonstans, den största risken eller ångesten du har, det är att mattan dras undan och du faller därifrån och det du har tas ifrån dig. Det betyder ju att ledningen i det partiet som du har, som har gett dig möjligheten till den höga lönen och den höga statusen, också bestämmer att nu får du vara eller inte. Du kommer ju sälja ut dig som ett fnask i rädsla. Och de kommer säga hoppa, och du kommer hoppa.
Mm.
Det är det vi måste bli av med. Vi måste ha autonoma, fristående, valda personer in i partierna som inte är rädda. Utan som när de känner att någonting går dem emot, så måste de säga ifrån.
Mm.
De är så få. Jag kan säga så här, ja, visst, typ Amineh Kakabaveh i Vänsterpartiet. Alltså sådana orädda människor. Det är de som vi behöver. Det är de som ska lyftas fram.
Ja.
Men ja.
Det känns lite,
framförallt i mitt parti, när det är liksom, ja, men så här, människor som påstår sig vara gamla jobbare, men egentligen så blir de fackliga ombudsmän det första de blev, utan att lyfta på en grej. Och sen så facket kräver in, och så riksdagslistan, och sen så har de karriären. Och det är klart att de är livrädda för att falla därifrån. Men det är som sagt, den måste vi vända på.
Är det så att du ser en politisk framtid endast i Socialdemokraterna då, alltså?
För mig, ja.
Mm.
Vi har båda noterat att du har lagt upp ibland på sociala medier lite ordvitsliknande grejer.
Du har dragit den här, varför är bladlösen så små, de har stannat i växten, och så säger du, haha, Så har jag inte
bladlöss. Nej, inte bladlöss.
Nej, vad är det då?
Nej, jag gick in i en... Jag skrattade åt mig själv fortfarande, för jag var hysterisk rolig var jag. Jag var inte i Kongo, men jag var i något afrikanskt land i alla fall. Och så gick jag in i en jättestor blom... Någon stod i någon kruka i alla fall. Och så sa jag någonting om det här in i växten. Och så, för att, och vad gör du här? Jo, för att jag stannat i växten. Så stod jag i växten. Men så jag vill liksom kradda mig själv då. Jag är hysteriskt rolig.
Tycker du sånt är kul, eller är det lite nästan ironiskt?
Nej, men det, är ju, det roliga är ju ironin i den dåliga humorn. För att det är ju kul på sitt sätt. Men du måste ju vara medveten om att det också är ironiskt, för annars blir det lite knasigt. Ja.
Den här podden heter ju Den som skrattar förlorar podcasten. Och det springer ju ur liksom alla de här dåliga vitsarna vi drar, både i poddform och på YouTube och allt vad det är. Ja. Så vi tänkte testa dig just på såna här liksom triviala, enkla, dåliga slash bra vitsar. Mm. Är du med på det?
Ja, så länge jag slipper tvingas berätta någonting utan att ni berättar det för mig, så är det
ska okej. Du inte göra. Men du känns ju spontant som en man med god självkontroll.
Du kan hålla dig från att skratta om du vill.
Ja, min utmaning är väl snarare tvärtom, skulle jag säga.
Har du svårt att skratta?
Ja, jag tycker inte att allting är jättekul. Och framförallt, ja, nej, men så det är väl snarare så att jag blir glad när jag när någonting blir riktigt skojigt.
Det blir en jävla utmaning det här.
Det här blir en utmaning. Vi får se hur det här går.
Jan, nej, han tar en klunk öl till. Det känns som att det är bra för oss.
Vi testar
och ser om Jan Emanuel kan hålla sig för skratt för de här dåliga skämten.
Det lutar åt det.
Ja, det gör det. Ska jag ta första?
Du kan ta första.
Varför har Annie Lööf julgranen inne på toaletten?
Jag har ingen aning.
För att en bajaj.
Ja, oh, herregud. Ja, men alltså det är ändå
en
någon
utandning fick jag
ändå lite kul ändå.
Ja, okej.
Okay. Ja. Vi går vidare då.
Ja, men det var kul. Ja, men så jag gillar när man driver med dialekter. Det var skoj.
Var gömde sig Stephen Hawking när han lekte kurragömma i mataffären? På grönsaksavdelningen.
Jag har aldrig sett en så här allvarlig blick som jag fick precis av Jan Emanuel.
Nej, men det hemska är ju nog att jag inte har referenserna. För jag måste nog, det är ju någonting som jag borde nog kunna Stephen Hawkins bättre.
Jaha, okej.
Ja, men det är väl det här att det här nedvärderande ordet att någon som är förlamad är en grönsak som är...
Ah,
han,
du vet, okay.
Det var fysiker som talade genom en dator.
Jo, men jag, absolut. Ja, det är så långt jag med. Ursäkta att jag drog den. Ja, men nu har jag fattat.
Mm. All right. Vi provar nästa då. Den här, den är... Ja,
ja, det var det.
Ja. Varför är det så många män som blir busschaufförer? De gillar stora rattar.
Alltså det är ju som att ni ändå har lyft saker från en svunnen epok. Ja. Och det är ju lite charmigt på något sätt.
Alltså det är ju, eller så är det inte det.
Nu kommer jag ju säga snälla saker till er. Och det tror jag faktiskt hänger ihop med att ni är ganska behagliga att göra med. Ni är så sköna, det är en rolig stämning. Ja. Sen att era historier är just i mångt och mycket pisstråkiga. Det är en annan femma. Ni är ju ändå lite roliga som personer.
Det där var ju väldigt snällt sagt.
Ja.
Ja. Okej, okay. Men vi kommer plåga oss igenom några skämt.
Ja, kör. Det är ju inte ont.
Nej. Fan vad jag skulle vilja att vi fick till ett brakar.
Ja, det kommer inte gå. Alltså, lägg ner det bara. Oh. Vilket är det vanligaste dubbelnamnet på en ubåt? Torpeder.
Ja, alltså någon har ju kommit på den då, så det är ju respekt.
Jag tycker det är så jävla kul. Men ja, vi tar nästa.
Okej, okay, vi kör den allra sista. Allra sista här. Nu ska vi se om det går. Men jag har inga större förhoppningar.
Den här vill jag hävda är något av det roligaste vi någonsin haft med.
Hur avslutar smålänningen sin sexakt med Hollywood-kändisen? Kommer on the ass.
Nej.
Fy fan, Jan.
Fy fan.
Jag har aldrig känt mig så hånad.
Det var ändå solidariskt skratt.
Det var fint av dig.
Ja. Och jag vill understryka att det är inte tråkigt. Jag har en bra stund. Det är kul att vara här med er. Sen så, det är bara att jag
Ja, men så här,
ni,
så här.
Ni fattar, vi, det är kul men inte...
Vi anade ju att, att skämten inte skulle gå hem. Men vi tyckte också att det var kanske lite en rolig krock också.
Ja, verkligen.
Ja, och som sagt, jag har absolut ingenting emot krocken. Kul att vara här.
Ja, men det var kul att testa.
Ja.
Det är så här va, att vi har nått slutet på den här månadens löningsfredag.
Det har vi, och vi vill säga jättestort tack för att du kom hit. Jag tycker det var ett roligt, intressant och ett bra samtal vi hade. Och vi är superglada för att du tackade
ja. Ja, kul att vara här och tack för bärsen.
Tack
ja.
Så hemskt mycket för
gratis
att du...
Gratis bira är alltid den godaste biran.
Ja, exakt.
Du har egentligen bara ett uppdrag kvar nu. Mm. Och det är för att det är ju löningsfredag och vi vill lämna våra lyssnare med en riktigt skön feeling här. Så det vi brukar göra är att gästen får önska en låt som vi liksom fejdar ut till. Vi går in i liksom löningshelgen med en god känsla tillsammans. Och då får du välja en låt och du får välja vilken du vill.
Mm, ja, då skulle du... I och med att jag är... romantiker till min hembygd så vill jag köra Labyrint. De har en låt, sjunger om Uppsala och nämner också Gottsunda och sådär. Den tycker jag är, den är skön.
Vi letar upp nu och kör den helt enkelt.
Det gör vi.
Jan Emanuel Johansson, tack så jättemycket för att du var med hos oss.
Stort tack att jag fick vara här.
Det här är vårt big up, vår Uppsala tribut. Kommer älska 018 ända till sagan är slut. Alla dagar tills nu. Vill ha guld och para, ungarna hungrar efter mycket. Bäckna gifter i upp, hundar är dumma efter fixen. Guldkedja för några hundra lax med rulla kärringscykel. Han måste vara från Uppsala som den bästa musiken. Välkommen till Uppsala, välkommen hem. Frosta Stenhagen hela vägen till Uppsala. Du var på våran gata, lät oss se er igen. Vi vill gräva Hägerstam, rulla ner slutet. Jag var tillbaka, jag blev den jag är. Särja till Rackabacken, Årsta och Sala. Välkommen till Uppsala, jag bor sedan barnsben.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.